Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon, god morgon. Dilemma har vaknat med flaggan i topp. Och vi säger framförallt grattis till mors dag.
Ja!
Grattis mamma, om
tack!
Du lyssnar.
Grattis mamma. Älskar dig.
Vi är ju här för att lösa dina bryderier och dina problem fram till klockan 10 idag, helt enkelt. Du skriver in dem på dilemma@mixmegapol.se. Så är det. Och i dilemmapanelen idag, Henrik Fexeus, mentalist, föreläsare och programledare med en show i höst som heter Box.
Oh. Kom och kolla.
Kom och kolla. Det blir intressant. På Maximteatern var det väl?
Ja, visst är det. Mm, hela hösten lång.
Och idag ska du lösa problem.
Oh ja.
Och då har du
så
gjort det länge.
Så du skvätter om det.
Mm. Mm. Josefin Crawford sitter bredvid dig. Mm. Välkommen.
Ja, tackar.
Ja, du är programledare.
Ja, det är jag.
I radio.
Mest av allt.
Mm. Och podcast har du också.
Ja, det har jag. Jag har en podcast. Och jag kommer nu börja skriva för Allt om Stockholm också. Så du kan få kalla mig krönikör. Kanske författare. Rent av. Nej, jag skojar. Oj, nu drog det iväg igen. Förlåt.
Du drog det iväg, men du är jättevälkommen hit.
Och tack så mycket.
Dilemma-panelist.
Ja, precis.
Och mamma.
Och mamma.
Idag. Mamma är jag.
Säg man grattis till andra mamma också.
Ja, det tycker jag.
Det kan man göra, det är lite generöst.
Tack Pia.
Varsågod.
Tack.
Man säger inte bara grattis till sin egen mamma, man kan säga grattis till alla mamma.
Ja, absolut.
Ja, härligt. Pia Johanssons röst är det ni hör.
Mm, hej hej.
För andra gången i Dilemmapanelen.
Ja, nu ska jag ta igen allt jag missade sist.
Känd skådespelerska och komedien. Mm. Och har väl gjort allt.
Har gjort allt, alla misstag. Och vad ska jag säga mer? Ja.
Jag känner radioröst och både seriös skådespelare och komedien. Varför säger man seriös?
Ja, dramatisk kan man säga.
Dramatisk skådespelare och komisk skådespelare.
Ja, precis. Jag har gjort mycket skit också.
Är det okej att säga skådis?
Ja, det tycker jag.
Det liksom innefattar allt det
där. Ja, du får säga vad du vill. Mm. Nästan.
Är ni taggade för då? Ja, jag har en bunt.
Ge mig ett dilemma.
Det kommer alldeles strax. Jag har fått ett brev från Ellen. Ja. Har vi fått ett brev från. Hon undrar om hon kan visa sig naken för sin bonusson.
Mm.
Det är den nivån vi kör, Pia, så här på söndag morgon. Ja. Så du vet.
Och bonussonen är nyfödd.
Vi ska få höra alla detaljer om en stund. Hej Dilemma-panelen, jag heter Ellen. Jag har inte så mycket erfarenhet med barn och har nyligen flyttat ihop med en kille som har 9-årig son. Jag vet inte om det är naturligt att visa sig naken för ett barn som man inte är släkt med. Vi lever ihop och delar på ett badrum och jag är lite obekväm i situationen. Min kille tycker det är konstigt att jag skyler mig. Han menar att barn inte är sexuella, men jag tycker det känns konstigt att visa naken för ett barn jag inte är släkt med. Jag kom överens med barnet och vi har en bra relation för övrigt. Överreagerar jag eller är det fel att visa sig naken för sin 9-åriga bonusson? Undrar Ellen. Vad säger Josephine Crawford?
Ja, jag säger direkt så här att det är väl egentligen inget fel att visa sig naken kanske med sin son sådär som man har badat ihop med när han var mindre och så vidare. Men däremot en bonusson, och om hon dessutom kände sig lite obekväm med det, varför ska hon visa sig naken då? Mm. Jag kan ju säga så här att om jag råkar, alltså jag brukar inte springa runt så himla mycket naken i hemmet, men om jag råkar vara lite naken framför min 9-10-åriga son, så är det väl inte i hela världen. Men vi säger att han skulle ha en kompis hemma, då skulle jag aldrig göra det.
Nej.
Nej.
Mm. Vad säger du, Henrik Fixius?
Nej, men hon har ju svarat på frågan redan i brevet. Därför att om hon tycker att det känns konstigt, då ska hon ju inte göra det. Finns väl inget självändamål med att visa sig naken för den här 9-åringen i någon form av så här politisk korrekthet, eller vi är en familj nu. Alltså, och om hon inte gillar det så gör det inte. Han kommer bara tycka det är skönt att han slipper se henne naken. 9-åringar tycker inte att det är, nakna vuxna är det roligaste som finns.
Nej.
Så att det är liksom, det är inget problem här.
Vad är det för känsla som man får när man ser en vuxen naken?
Nej, det kan ju vara gravt traumatiserande naturligtvis.
Ja.
Ja, nu kommer vi in på anknytningsteori allt, men nej, men du vet, det
ja. Ja. Vad säger du, Pia Johansson?
Jag tycker att sonen kanske inte heller tycker det är så himla nice att se henne naken, och nej. De har ju kommit överens. Jag kommer ihåg att när jag var liten tyckte jag inte ens att man ser mina föräldrar nakna.
Nej. Jag tyckte, nej, det är lite obehagligt någonstans.
Ja, jag tycker det.
Mm.
Det
var jag tyckte inte heller att man ser Pias föräldrar nakna.
Nej. Och du jobbar på äldreboende?
Ibland tyckte det var obehagligt att se mig själv naken i spegeln.
Ja, det kan man nog se illa.
Ja.
Men alltså, det är någonstans, det finns ju någonstans, är hon rädd för någon slags sexualitet som inte existerar hos den? Vad är det hon känner egentligen då? För hon utgår ifrån sig själv.
Men jag tror att hon är rädd för att bara, i en familj så ska allt vara så naturligt och det är klart ska visas för varandra och nu tillhör jag familjen och jag, så känner hon inte det där och då undrar hon om, liksom, om det är fel på henne eller om hon blir exkluderad, om hon inte tillhör familjen till mycket kanske, men så är det ju inte naturligtvis.
Men finns det någon märklig sexualitet hos henne här som är inblandad i detta?
Nej,
vad handlar det om?
Det är bara
dig. Det handlar om nakenheten bara.
Nakenheten, precis.
Ja. Jag tror
men vad symboliserar den då, så att säga? Eller vad är det?
Nej, men det är ju väldigt inpå och väldigt naket. Ja. Och i ett hem också där man är instängd så blir det ju en, då är det så himla nära. Jag tänker så här, att de är på en tom strand på Fårö en sommar och helt plötsligt så slänger pappan och sonen av sig kläderna och springer ut i vattnet. Det är en sån här härlig dag. Och så gör hon också det. Då känns det ju jättenaturligt tror jag, för alla tre. Men så här, att tvinga på sig att man måste visa upp sig för varandra nakna hemma, varför då?
Nej, inte tvinga på, absolut inte.
Men, hon upplever det som ett tvång.
Ja, då, det är det hon gör.
Och då ska man inte göra det.
Om det hade varit en dotter då, hade det varit annorlunda eller?
Nej,
det tror jag inte.
Men och hur var det nu med hennes mannen här i fråga? För de hade ju pratat om det. Och vad var det han...
Han tyckte det var lite fånigt att hon, han att hon var lite fånig.
Att hon skylde sig,
ja,
han var
precis.
Fånigt.
Och jag tycker han är den, så han ska inte ge henne dåligt samvete för det här.
Nej.
Säg bu för honom.
Ja.
Hon får säga till honom att jag gör som jag vill så.
Det, det här är min kropp.
Det finns inga som helst konstigheter i detta.
Nej.
Nej. Ni verkar överens.
Ja.
Fan, vilken härlig början.
Ja. God morgon.
Ja, det är inte konstigt att du skyller dig. Fortsätt att göra det.
Ja.
Eller?
Om du vill.
Om du vill.
Yes.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Kalle. Jag har ett distansförhållande på 10 mil som inte fungerar så bra just nu. Vi båda jobbar mycket och pluggar samtidigt. Jag är väldigt kär i henne, men det känns inte som att hon prioriterar mig. Hon ses nästan alltid hellre med sina vänner istället för att träffa mig. När vi skriver till varandra eller pratar i telefon är hon kort och det känns som att jag stör när jag hör av mig. När vi träffas vissa helger är allt fantastiskt. Vi umgås intensivt och har det hur bra som helst. Jag älskar henne, men hon verkar inte fungera i distansförhållanden och jag vet inte hur länge jag kan låtsas som om det är bra. Borde jag ge upp vårt förhållande trots att jag älskar henne, undrar Kalle. Vad säger du, Pia?
Jag har själv levt i ett distans, vad svårt att säga, distansförhållande. Ja, och det funkade ju inte. Det gjorde inte det. Och det var också det där att ja, men när man ses så satsar man full rulle liksom för att man vill så gärna själv att det ska funka, men samtidigt så utvecklas man så mycket på den här tiden när man inte är tillsammans. Man har andra vänner och andra liksom insikter och det händer massor med saker. Och man utvecklas åt två håll helt enkelt.
Man missar vardagen, de här små grejerna.
Exakt,
kanske.
Man så gjorde vi. Det behöver inte vara i det här fallet. Men det låter ju som att hon redan har försökt göra slut, om jag ska vara ärlig.
Så kvalitetstid i det här fallet är överskattat?
Men om han älskar henne, då måste de ju också kunna tala om det. Liksom.
Han älskar henne, men han tycker att hon agerar märkligt.
Ja.
Hon går hellre ut med vänner och så vidare. Vad säger du,
Josefin Kroppen? Jag kan känna igen mig i henne. Väldigt mycket. För jag är extremt mycket här och nu. Jag har jättesvårt att hålla en så här nära kontakt med någon som inte är där jag är. Medan jag har märkt att det finns ju människor, och framförallt då snubbar till, ja, i mitt fall då, eftersom jag är vad heter det?
Inte snubbar.
Du är kvinna. Ja, men alltså vad jag menar är att jag är heterosexuell. Helt enkelt. Men som gillar det här med distansförhållande och man ska hålla på och skypa och smsa hela tiden och skicka bilder och ha liksom typ telefonsex och sånt där. Jag tycker att det är helt nästintill helt ointressant. Alltså
telefonsex när det finns Skype?
Ja, men Skype-sex då.
Okay.
Eller vad man säger. Alltså, att ha en nära relation på distans funkar inte för mig, men däremot så när man ses då är det helt underbart. Så att... Ja, jag tycker att hon ska, eller han menar jag, ska kanske flytta dit där hon är. Det är jag.
Men känns det då, kanske hon känner att oj, jag kvävs?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror
jag
inte.
Jag tror hon är som jag. Att hon liksom, hon gillar närheten, men hon gillar inte det här att upprätthålla en relation på distans. Det tycker hon bara är jobbigt, att umgås hellre med polare.
Så han är rätt insiktsfull när han säger att hon verkar inte fungera i distansförhållanden.
Precis, det är det. Hon funkar inte i det.
Ja. Nej, så det är ingen fara och färde med deras förhållande egentligen.
Nej, jag tror inte det.
Vad säger du, Henrik Kristus?
Jag tror också att det finns två olika variabler i det här. Det ena är just huruvida distansförhållanden funkar eller inte. Och det kanske är så att det inte är hennes grej, det vet jag inte. Men det andra är ju det här med sms'en. Och hon svarar kort och så vidare. Och jag tycker det låter... Men hon kommunicerar lite som en snubbe. Alltså där, vad vill du? Ställ en fråga så svarar jag på den så vi klarar så. Istället för det här, hej, hur är läget? Vad gör du nu? För så... Ja.
Så vet så, man ju hur tjejer är.
Ja, jag säger inte det nödvändigtvis, men jag säger det. Nej, men så min poäng är egentligen bara att den, hennes korthet i sms'en, det är klart att det kan vara en signal att hon gör någonting, för förmodligen gör hon ju någonting annat än att vara med honom, eftersom hon inte är det. Men det behöver inte betyda att det har svalnat, att hon är kort i sms, utan det kan vara bara hennes kommunikativa strategi, eller det är så hon kommunicerar. Men det här med distansförhållandet är ju någonting som ändå måste lyftas upp, och det får du väl diskutera om han känner att ja, antingen så måste vi komma närmare eller inte alls. Det kanske är så.
Hon kanske också älskar den här nya friheten hon får.
Ja, det att tror jag. Hon liksom, det händer någonting.
Det händer någonting där med henne.
Och det, därför kanske det också blir så ljuvligt när de ses igen, för då har de liksom den banken med sig när de ses. Så att han upplever också det, att det är väldigt bra när de ses.
Han har uppenbarligen inte det behovet, känns det som, den här
varför
friheten.
Lever de i distans? Får vi reda på det? Ska de flytta ihop eller kommer
det alltid vara så här? Jag vet inte riktigt. Det framgår inte riktigt.
Frågan är om det här kommer funka för honom. För henne tror jag att det funkar, men funkar det för honom? Kommer han stå ut att ha det så här? Så det är liksom, frågan är, ska han kanske göra slut på det så länge tills de kan ha en närmare relation?
Det är intressant att han ska inte lägga huvud på rälsen så mycket, utan ska lyssna på han själv känner och ta konsekvensen utifrån det.
Bra sagt, Anders.
Var det bra sagt?
Ja, det hallå, det var jag som sa det.
Precis. Ja. Jag drar bara metaforerna med rälsen. Det var den poetiska komplimangen hon gav mig. Jag vill bara säga det så här så att vi inte har någon missförstånd.
Nu är jag inte kompis med Pia längre. Nej.
Okej, då så, Kalle, tror jag att du har fått i princip allt du behöver för att gå vidare i ditt liv.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
God morgon, god morgon. Vi har goda nyheter. Vi har 1,5 timme kvar av Dilemma, ditt favoritprogram som går mellan 8 och 10 varje lördag och varje söndag morgon, hörde ni. Och det är också mors dag idag, så vi säger unisont.
Grattis mamma!
Tack! Säger jag.
Ja. Josefin tog bara åt sig.
Ja, tycker jag ska göra.
Härligt. Dilemmapanelen idag består av Henrik Fixius, Josefin Crawford och Pia Johansson. Och vi löser, Johansson, och vi löser dina problem som du skickar in. Dennis har gjort det. Hans flickvän har varit otrogen mot honom med hans son. Och det här ska vi bena ut om en stund. Hejsan Dilemmapanelen, jag heter Dennis, jag har en ny flickvän sedan 1 år tillbaka och nu har jag fått reda på att min son har haft sex med henne. Jag är 45 år gammal och har en flickvän som är 36. Min son är i 20-årsåldern. Min son har mestadels växt upp med sin mamma men har flyttat hem till mig sedan 1 år tillbaka på grund av studier. Jag har kommit min son närmare på senaste tiden, vilket har gjort mig väldigt lycklig. Jag har länge haft dåligt samvete över min frånvarande relation med min son. Men sedan en månad tillbaka har jag misstänkt att min flickvän har varit otrogen mot mig, så jag har snokat lite och fått ganska klara bevis i form av sms-konversationer att hon är otrogen med min son. De har skrivit uttryckligen om hur de har haft sex. Jag vet verkligen inte vad jag ska göra. Jag kommer göra slut med min flickvän, men jag vet inte om jag borde konfrontera min son. Jag vill inte förstöra den relation vi har byggt upp, men samtidigt känner jag mig sviken av honom. Borde jag konfrontera min son med hans svek? Undrar Dennis. Det här är tunga grejer, Pia.
Alltså, det var kletigt, det måste jag säga. Mm. Det var, alltså...
Spontan kommentar.
Spontant så skulle jag ju säga att så, ja, han ska ta upp det han uppfattar som svek, men jag tycker ju hon är boven i dramat. Men
varför det?
Därför att hon har ju en relation med honom och hon är den vuxna parten. Och de har valt att ha en relation. Och sen så flörtar kanske den här sonen, han vill testa, jag vet inte vad han har för behov, men hon bör ju inte gå på det liksom.
Nej, det är verkligen dåligt omdöme, och jag vill säga av bägge egentligen. Han är ändå 20 år.
Alltså otrohet är ju, bara det är ju dåligt, men att det var liksom att göra det med sonen tycker jag.
Det här är en växel till. Vad säger du, Josefin?
Ja, nej men alltså fy fan, det här är så jävla äckligt så jag bara spyr på den där kvinnan. Ut med henne, bort med henne och sen ett rejält snack med sonen. Det är så under all kritik på alla sätt. rätt. Alltså,
det är inget snack om att Dennis ska göra slut med henne.
Självklart. Och det tycker jag, det var skönt att du kom till det i brevet, om man säger så. Ett tag var jag lite orolig att det skulle handla om att, ska jag göra slut med henne eller? Ja, det ska du. Det ska du verkligen göra. Men jag menar, någonstans där, sonen är ju ändå vuxen, och, men det är hans son. Så att där måste det snackas ut, redas ut, stötas och blötas, som det heter. Så tror jag att de kan få sin relation på fötter igen.
Henrik Fexeus, vad säger du? Har du en avvikande uppfattning i detta? Alltså, vågar du ha det?
Ja.
Efter den här?
Jag tycker ni ska vara ihop alla tre. Nej, det tycker jag inte.
Det
är så nej ju.
Ja.
Nej, men jag sitter och funderar på om det kan vara så att jag kanske känner Dennis flickan. Nej, jag har en tjejkompis som faktiskt betade av både son och man. Men sen drog därifrån och lämnade dem med
geggan. Och du är kompis med henne fortfarande?
Nej, det var en bekant, ska jag säga. Så det är
men det kan man väl vara
med. Ja, alltså jag är inte med det. Men
något som jag misstag kan man vara tillsammans med.
Ja, men alltså det där är inget misstag. Det är ju...
Men så här, jag skulle vilja tillföra någonting till det här, om jag får.
Gör det.
Därför att det verkar som att det inte bara så här att de hoppar i säng en gång, utan det är något som pågår här mellan sonen och tjejen. Och det skulle ju kunna vara, om han är 20-någonting, så det låter som att åldersskillnaden mellan sonen och tjejen är ungefär lika stor som mellan tjejen och Dennis. Ja, precis. Så det är väl ungefär lika mycket åt båda håll. Vi skulle kunna vara så att det faktiskt håller på att utvecklas en relation där. Och då blir det här ju ännu mer pikant, för oavsett om Dennis är slut eller inte, så kommer hon fortfarande finnas i närheten i och med hans son. Vilket innebär att då måste alla tre liksom hitta ett sätt att hantera det här som väldigt vuxna människor. Om han inte bara helt ska... Alternativet är att han helt bryter relationen med sin son totalt. För att också slippa henne. Så att det...
Men jag tror inte hon kommer finnas kvar. Det är det.
Hon är ju rökt från Dennis.
Jag tror inte hon kommer finnas kvar i relationen med sonen när pappan gör slut.
Men, nej, precis. Hur kan du veta det? Det vet man inte. Låt säga så här, att de har utvecklat en relation och en stark kärlek. Och när han tar upp det med sonen så säger sonen, jag är jättekär i min... plastmamma blir det väl. Gegget blir det här, men hur löser man det då? Hur ska han fortsätta kontakt med sin son?
Men de har haft sms-kontakt bara. Har han kollat i telefonen?
Haft sex. Det har stått i sms-et att de har haft sex.
Han har tittat på deras telefon. Det låter ju som att det är fokus på sex här. Det är inte som att de har... Då, annars hade han ju skrivit i brevet att de har inlett en kärleksrelation. Hur ska jag göra nu? Utan här handlar det mer om att de har haft sex.
Jag vet inte hur många gånger eller hur... Om det, alltså jag tyckte det lät som att det här var någonting som pågick och hade pågått under längre tid. Jo, det tycker jag visst.
Ja, det kan du tycka, såklart. Jag tyckte det lät som att de har haft sex och som att sonen har blivit lite carried away av den här lömska bruden.
Men det verkar vara sådana här spänningar i det där huset. Att
det känns som
man
att vi
vill testa det här.
Det är spänning i studion också, Peja. Vi ska prata lite kort mer om det här om en liten stund. Det här Dilemma som du lyssnar på, det är Mix Megapol och Henrik Fexeus är här i Dilemma-panelen. Det är Josefin Crawford, det är Pia Johansson och mig, Anders S. Nilsson. Vi pratade just om Dennis som skrivit hit. Hans flickvän har varit otrogen med hans son, och då undrar man borde konfrontera otroheten med sin son.
Jag tänkte så här, tänk om hon blir gravid med
du
sonen.
Ja.
Det är ju en möjlighet när man har samlag. Det kanske ni inte visste. Det finns en sån möjlighet.
Josefin är mamma.
Ja, precis. Nej, men, och tänk om, då är det ju ett för evigt problem som pappan måste lösa.
Fast jag har en lösning på det problemet.
Nej, vad skönt.
Ja, jag tänker så här. Pappan ska såklart adoptera henne som sitt barn.
Alltså, han är 45 och hon är 36.
Ja, men jag tänkte att...
Det blev verkligen äckligt.
Ja, men kolla, Nalle Knutsson...
Det är ju Woody Allen i hela studion.
Ja. Det är jätteäckligt, men det gör ju att de liksom blir någon slags syskon, och då blir det väldigt svårt för dem kanske att ha en relation, tänker jag. Smart.
Fast de är inte biologiska syskon.
Men jag har en annan lösning.
Okay.
Ja, som jag kom på under låten här. Och jag tycker att Dennis här, han sparkar ut henne.
Mm.
Och sen så ska han också sparka ut sin son.
Mm.
Fanska, du gör vad du vill med ditt liv, men du gör det inte under mitt tak på det här sättet.
Nej.
Du vill komma tillbaka när du vuxit upp. Så ut med båda två.
Ut med sin son.
Ja, men vad fan, den här sonen är liksom vadå, runt 25. Han behöver inte bo hemma hos pappa om han missköter sig på det här sättet.
Då får han leva sitt eget liv.
Men vänta,
håller med.
Henrik, om det var så att de bara hade haft sex en gång och det var liksom nästan som ett misstag från sonen.
Det vet vi inte.
Nej, men jag gissar att...
Ja, det kan jag säga, men hållit på en månad.
Ja,
det är inte
sms-
en gång.
Konversation. Jaha, du menar att de har haft sex i 31 dagar?
Ja, han har ju läst sms-konversationen under en månad och det visar att de har haft sex.
Alltså, okej.
Okay. Men när börjar sexet bli allvarligt? Är det efter tre gånger, efter två gånger eller efter en gång? Jag tycker det är illa nog efter en gång.
Släng ut sonen och flickvännen, tycker både Pia och Henrik Fexeus, och Josefin tycker inte det.
Nej, jag tycker behåll sonen.
Och ligg med sonens flickvän.
Nej, men, det är ju hon.
Det är bara
just det.
Ja, just det.
Nu är vi tillbaks på ruta ett. Jag orkar inte.
Kan vi spela en låt eller
något? Måste man ha sex hela?
Nej. Lystring, vi tar ett nytt eller? Ja. Hej, jag heter Malin. Jag har träffat en kille som envisas med att vara en bortskämd snorunge. Han är 36 år gammal och får månadspeng av sina föräldrar på cirka 30 000 kronor. Han är fantastisk på alla sätt och vis, men jag blir less på att han inte har ambitionen av att stå på egna ben. Han är hemma mest hela dagen och brukar träna och umgås med vänner. Vi har varit ihop i cirka 1,5 år och nu har vi nyligen flyttat ihop. Det är inte förrän vi blev sambo som jag har börjat irritera mig på hans livsstil. Han är ganska lat och gör inte mycket om dagarna. Jag tror att han skulle vara bättre av att börja jobba. Och jag förstår inte hur han kan vara nöjd med att leva på sina föräldrar när han är 36 år gammal. Om jag får honom att ta tag i sitt liv så tror jag att han kommer tacka mig efteråt. Men det kan också landa helt fel och kännas som en förolämpning. Borde jag stå på mig och se till att han skaffar ett jobb, undrar Malin.
Men,
vad säger du, Henrik?
Men det handlar ju om mycket mer än så. Alltså, förlåt, kära brevskrivare, men det börjar så här. Den här killen är helt fantastisk. Här kommer en lång lista på allt han gör som är dåligt och dumt. Mm. Han låter ju inte alls så fantastisk. Han är, enligt hennes egna ord, en bortskämd snorunge. Han är lat, han har inga ambitioner. Var är han fantastisk? Vad gör du med den här snubben? Jag förstår ingenting.
Nej.
Han kanske är kul. Mm, han kanske är mysig, snäll.
Ja, men hur kul är en bortskämd snorunge?
Ja, men de kan vara rätt kul.
Ja, det kan
fast de
faktiskt.
De är fortfarande bortskämda. De har kul för andra.
Men det är intressant när man flyttar ihop. Det är då det börjar märkas hur olika uppfattningar man har om, ja, just vad livet går ut på, så där säga. Jag tycker i och för sig att han... hon kan ju inte förändra någon annan än sig själv. Det är ju typ...
En klassiker.
Det är en bittert. När man vill liksom skaffa ett jobb, klippte och skaffa ett jobb, så kan hon inte göra det.
Nej.
Åt honom. Utan, men hon kan ju välja att ta fram hans person, alltså det positiva i honom, och tycka det är kul, eller så skiter hon i honom.
Mm.
Ja, jag tror stora misstaget här var att de helt enkelt flyttade ihop, tror jag. För att det här låter ju som att, ja, han är en bra, rolig, härlig snubbe, men det där är ingen nice när man bor ihop. Så kanske bara gå tillbaka till att vara särbo.
Och ta pengarna och stick.
Gå tillbaka till att vara särbo, helt enkelt. Det är det sista ordet från Josefin som du tar med dig.
Ja.
Hejsan panelen, jag heter Gunilla. Jag har 2 döttrar, 10 och 8 år. Stora systern lever väldigt hälsosamt, sportar mycket och äter nyttigt. Den yngre gillar inte att röra sig. Hon brukar dessutom få stora systerns godis eftersom den äldre inte är så förtjust i sötsaker. Jag försöker hålla det begränsat, men när de är hos deras pappa så äter lilla syster hur mycket som helst. Hon sitter bara inne på sitt rum och spelar datorspel och läser böcker och äter det hon kommer över. När jag har försökt att motivera lilla syster till att röra sig mer så klagar hon alltid över att jag aldrig säger till hennes stora syster om något. Stora syster spenderar också kvällarna på sitt rum, men då har hon haft aktiviteter efter skolan. Mitt dilemma är om jag borde ge mina barn olika regler att förhålla sig till, eller om det ska vara lika för båda, undrar Gunilla. Vad säger Josefin som är mamma?
Ja, jag är ju moderjord, kan du kalla mig.
Är det du?
Ja, det är jag. Nej, men nej, jag tycker nog inte att de ska ha olika regler. Man har olika personligheter och man vill göra olika saker. Den här dottern vill sitta och läsa böcker och spela spel på sitt rum och äta godis. Och det tycker jag hon ska få göra. Jag tycker dessutom att lite tjocka barn ofta är väldigt gulliga.
Dör snabbare.
Men det är ett folkhälsoproblem att folk äter mycket, eller att barn äter mycket skräpmat.
Men det vill jag komma till, att jag tror inte det är hälsosamt för barn att sporta och springa. Vet du vad jag ser på stan nu för tiden? Ibland. Jag ser mammor som är ute och joggar med sina barn som är liksom 6 år gamla. Jag fattar ingenting. Vad är det frågan om? Vad är det? Den här hälsotrenden går till överdrift. Det ska liksom ner på de här stackars ungarna. Barn ska äta godis och spela spel. Och sen är det klart att visst, det finns ju gränser. Men nej, jag tycker det. Jag tycker man ska, de ska ha samma regler. Den ena vill ut och springa, den andra vill chilla. Låt det vara så.
Låt det vara så. Vad säger du?
Jag har ju inga barn.
I love you. Det var, vad säger
jag
du?
Har inga barn, så jag kan inte uttala mig om den saken. Men jag har varit ett barn. Ja. Och för oss var det väldigt olika regler. Det var, våra regler bestod i att vi barn gjorde allting och pappa behövde inte göra någonting.
Nej.
Det tyckte jag var väldigt orättvist. Och när vi frågade varför behöver pappa aldrig vara med i den här städfördelningen som vi andra barn hade, så sa han, jag tar hem alla pengarna. Ja, men mamma jobbar ju också. Tyst med dig, gå in på ditt rum. Så att det, var, det är livet är orättvist. Men jag tycker att det finns ett problem med den här, vi vet inte om hon är tjock eller flickan
hon
äter.
Hon kanske kan bli.
Verkar som att hon lever. Ja, hon är kanske rädd att hon ska bli tjock. För att hon verkar som att hon lever ett ohälsosamt liv. Hon rör inte på sig, sitter på sitt rum och så käkar massa godis.
Men det verkar också som om mamman inte riktigt har någon kontakt med den här flickan, och att mamman kanske saknar den här kontakten, för hon vet inte riktigt vad hon sitter där med sina spel, och hon har liksom ingenting att prata om med henne, med den här andra flickan som är mer kanske mammans intressen då.
Hon är kanske mer lik mamman.
Ja.
Kanske mer lik Gunilla, för som har skrivit in. Vad säger du här?
Det är också en förutfattad mening. Förlåt att jag bryter mig in, men jag blir så himla upprörd här. Jag tycker att det är också så här förutfattat. Moder jord talar. Att det här
Josefin,
då,
varför säger inte du någonting? Varsågod. Det var så länge sen. Det var så länge sen, Josefin. Varsågod.
Ja, men vi pratar ju om någonting som gör mig känslomässigt. Jag kan inte prata. Alltså ärligt, säg ditt då, Henrik, så kan jag säga mitt sen.
Jag måste simma upp till ytan här i alla så här indignerade Facebook-kommentarer som har drasat in förmodligen sen Josefin öppnade munnen. Men jag frågan är inte ens färdigställd. Olika regler om vad? Pratar vi om godisätandet eller pratar vi om aktiviteter? Vad är det hon vill ha regler
aktiviteter. Hon vill att det här lilla tjocka barnet ska ut och springa.
Det är inte säkert att barnet är tjockt, men hon vill att barnen ska röra på sig, inte äta så mycket godis, utan ta mer hand om sig, läsa mer, studera.
Hon läser betyg, ju, du skriver ju till henne. Hon behöver inte röra sig.
Nej, men jag kan tycka så här, någonstans kan jag tycka att regler låter som ett onödigt ord i det här sammanhanget, därför att jag tycker absolut att hon gärna kan stödja sin dotter att hitta någon form av aktivitet som dottern kanske tycker är rolig, där hon använder kroppen, för kroppen finns ändå till för att användas, så är det liksom, den mår inte bra av att bara vara stilla, men det ska inte vara en regel, tycker jag, nödvändigtvis att då ska, det ska mycket till för det. Men och då kan man ju också prata om det är enklare att tillåta stora mängder godisätande om det finns en, alltså man kan se det i någon form av, jag kan inte ens prata i de här, men insats och jag vill inte använda ordet belöning, men någon form av motkompensation. Din syster kan äta så där mycket därför att hon gör av med det, du gör inte av med det, och då blir det inte hälsosamt för dig. Så antingen äter du mindre eller så kan vi hitta på något roligt att göra. Det behöver inte vara en regel, det kan ju vara liksom en ambition, en ansats.
Kan det vara mamma premierar det som liknar henne själv, hennes eget beteende kanske?
Ja, det kan ju också bli en tröst, alltså att den här flickan som sitter och äter godis och spelar, det kan ju också vara en tröst. Hon tröstar sig, för hon skriver ju också mamman att hos pappan får hon göra lite som hon vill. Och det kanske retar mamman också.
Får man inte det jämnt?
Nej, men att det finns något så här att det är... Där kanske hon känner sig trygg och får liksom hålla på med det hon vill, för hon blir sedd i det, men hos mamman blir hon det inte. Då äter hon ännu mer.
Det känns som att jag ska prata lite grann mer om det. Efter Heroes.
Moder Jord vill tala.
Skynda dig, Måns. Sjung snabbt.
Ja. Den här låten har jag inte hört. Har
nej, aldrig. Vad är det du ska? Jag förstår inte. Jag tar talsam.
Det ska bli spännande.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Ni kan den vid det här laget. Vi hör den på Mix Megapol i programmet Dilemma. Där vi löser dina problem. Henrik Fexeus här, Josefin Crawford här och Pia Johansson är här. Vi pratade precis om Gunillas problem. Hon undrade ifall hon skulle ge sitt yngsta barn hårdare regler eftersom hon lever ohälsosamt. Käka godis och du var väldigt upprörd, Josefin.
Det är jag fortfarande.
Det ska vara samma regler som gäller.
Ja, det tycker jag. Men sen, apropå det som Pia sa för ganska länge sedan nu, eftersom det var innan låten.
Ja.
Det här med att mamman på något vis skulle ha en mycket bättre kontakt med den hurtiga dottern då. Och att det här andra barnet som är mer stillasittande, henne är det synd om hon sitter och tröstäter på rummet. Det är också en sån här konstig föreställning. Det behöver inte alls vara så. Jag tror att hon... kanske är en lugnare person som inte har det här intresset av att springa runt och klättra i träd hela dagarna.
Det finns en hets helt enkelt.
Det finns en hets och...
Vi vet ju inte förrän vi har varit där. Vi vill ha ett hembesök.
Jag tänker att du skulle...
Skriv in hit, Gunilla. Vi kan ha ett hembesök.
Vi kommer fortare du anar.
Vad gör de en halvtimme?
Det kan faktiskt vara tvärtom. Det kan vara så att mamman identifierar sig mer med den här stillasittande dottern, för hon var likadan, och därför också upplever det som en problematik, true. För det blev det för henne.
Mm. Någon slags självhat.
Det skulle kunna vara så. Ja, det vill jag inte. Det sa du.
Förlåt.
Nu kommer Gunilla inte bjuda dig på kaffe. Det är bara vi som får. Men så det där är ju omöjligt att säga om liksom vem som är hennes förstås älskling i det här.
Nej, men det finns inget bättre än rultiga barn.
Det får bli sista
ordet. Moder jord har talat.
Vi tar ett nytt dilemma under dig. Hejsan, dilemmapanelen heter Petra. Jag jobbade tidigare som eskort under en tuff period i mitt liv. Jag lärde känna en kund väl och vi höll kontakten efter att jag hade bytt yrke. Vi skrev långa mejl och chattade intensivt. Efter att några år hade passerats, sen han var min kund, så började vi också ses som vänner. Idag har vi ett förhållande. Vi har det fantastiskt. När någon frågar hur vi träffades har vi bestämt oss för att vi säger att vi träffades på en dating-site. Men jag vill vara ärlig inför mina närmsta vänner. De vet om mitt före detta yrke, men vet inte sanningen om hur jag träffade min underbara pojkvän. Kan jag berätta för mina vänner att min pojkvän är en gammal kund till mig, trots att min pojkvän inte vill detta? Vad säger ni till Petra här? Gammal eskort som alltså träffat en kund och nu är de tillsammans.
Får jag fråga en sak här?
Henrik Fixius.
Jag som är så naiv, när du säger eskort, menar du eskort eller används det här som en metafor för prostituerad?
Ja, jag tror att det här är någon form av prostitution.
Ja, för det är, eskort. För det är, ja, fast en eskort har väl inte sex, va? Det är väl skillnaden på
Jo, det har de nog.
Det kan vara ett omskrivande.
Det tror jag definitivt att de kan ha.
Det är nog det alla ofta tänker.
Mm. Vad säger du, Pia?
Ja, det kan ju vara en eskort också.
Men vi utgår från det, utgå hennes problem, att det här är inte okej. Okay. Vad säger du?
Ja, hon vill vara ärlig, men han vill inte säga det. Liksom. Och då är ju frågan vad de gör med sin relation sen då, när det är sagt. Vad händer då? Om han nu inte vill ta upp det här. Det är ju väl snarare det som är ett dilemma, tycker jag, hur de ska fortsätta efter att hon berättar sanningen men han inte vill stå för den.
Han vill inte stå för sanningen, men
det vet ju inte, han vill inte att hon ska berätta det. Det säger hon ju.
Vad säger du, Josefin?
Nej, men jag tycker alltså de närmsta vännerna måste man ju kunna prata om allt med. Mm. Så de borde hon kunna säga det till och också då säga att det här vill jag inte att ni pratar med honom om. Och det är såklart en liten risk i det. Men om det är riktigt bra polare, då kommer inte de säga något om det. Och för att någonstans så är det faktiskt lite fint att de har träffats och blivit tillsammans. I det här, så att säga, fula, så är det någonting lite gulligt också.
Det är något vackert som
på något sätt. Det är lite...
Typ ful ankungen.
Ja, lite
Pretty Woman heter filmen, man.
Precis,
Pretty Woman,
vad jag tänkte på. Alltså, så att jag tycker att hon kan berätta det för de allra närmsta, men då också får hon ju vara noga med att säga att han vill inte att jag ska... Men jag förstår henne att hon vill berätta det. Jag fattar det.
Ja, alltså, jag förstår, vad han inte vill är att han vill inte att det ska komma ut att han har köpt sex. Nej, men du gjorde det. Alltså, han får väl lite stå för det då. Det var ju ändå länge sedan.
Ja, och han drog ju en vinstlott.
Ja, det gjorde han ju verkligen.
Genom att göra det. Mm.
Tack så mycket. En låt till dig, Petra. Girls just wanna have fun.
Ja.
Hej Dilemma-panelen, jag heter Emilia. Jag har varit kompis med en kille sedan vi var barn. Vi har alltid umgåtts mycket och varit nära vänner. Nu har han dock börjat bete sig konstigt. Jag skaffade en ny pojkvän för ett litet tag sedan och min gamla barndomsvän behandlar honom som skit. Min pojkvän är tillmötesgående och försöker verkligen bli kompis med mina vänner. Men min barndomsvän är dryg och kort mot honom. Jag har pratat med min killkompis och bett honom vara snällare mot min pojkvän, men ingenting förändras. Jag vet att min killkompis var olyckligt kär i mig för många år sedan, men det gick över och vi har varit goda vänner under lång tid sedan dess. Jag misstänker nu att han har fått känslor för mig igen, men jag vet inte vad jag borde göra åt det. Jag tycker han beter sig dåligt, men vill egentligen inte förlora en gammal, god vän. Borde jag säga upp kontakten med min kompis för att han vägrar att komma överens med min kille? Undrar Emilia. Vad säger du, Josefin Crawford?
Ja, men det här är ju ett klassiskt problem när man har en väldigt nära killkompis och sen plötsligt så får man en ny pojkvän. Mm. Då uppstår ibland svartsjuka. Som inte alls behöver ha att göra med kärlek faktiskt. Utan det kan mer vara som ett slags ägande ja, det är ett, som en konstig äganderättsfeeling som kliver in. Och ja, det här har jag varit med om lite grann, sisådär. Och jag tror att det man kan göra om de inte kommer överens, det är att försöka hålla isär lite, att man inte behöver hänga alla tre, utan att den här tjejen får se till att verkligen visa för sin kompis att vi är fortfarande vänner, vi har fortfarande vår grej, våran kontakt. Och samma sak med pojkvännen, fast pojkvännen verkar ju inte lika orolig. Så att jag tror inte det har med kärlek att göra. Jag tror mer en svartsjuka.
Vad säger du, Pia?
Ja, jag känner gärna det där bland tjejer också. Som liten tjej så har man ju mycket bästisar. Mm. Jag vet inte, det kanske ni killar också hade det där. Men då när det kom in en ny bästis, då blir det mycket sån här tävling. Vem ska vara bästis? Och vem är liksom, vilken rangordning ska man vara? Och så blir det massa svartsjuka. Så där, för att man hamnar liksom... Ja, det kommer in något nytt, det händer något nytt liksom, och då är man rädd att förlora sin kamrat. Det är mest det handlar om. Och den här pojkvännen verkar ju inte så bekymrad, men kompisen är kanske då bekymrad över att förlora henne igen då. Och så lägger han över det på den här pojkvännen, och han kanske tycker väldigt illa om honom. Det har han ju rätt att göra av olika anledningar, men jag tror precis som du där, moder jord, att det gäller att fördela graserna och ta dem i olika skov.
Mm. Vad säger du, Henrik Viseus?
Ja, alltså, hon var ju på rätt väg där, men missade en viktig sak när hon började prata med sin kompis. För hon har ju uppenbarligen då sagt till sin kompis att jag uppskattar inte att du är taskig mot min pojkvän. Men hon har bevisligen glömt att fråga varför han är det. Eftersom hon själv inte vet. Och jag tycker att hon ska gå tillbaka till det samtalet och fråga om du, varför beter du dig så här? För det är möjligt att han inte heller riktigt har ställt sig den frågan och vet varför han gör det. Och svaret på den frågan tror jag kommer vara lösningen på det här problemet. Mm. För antingen så kommer han inse att nej, men jag tycker det är tråkigt att du och jag inte ser så mycket. Precis som Josefin säger, att det handlar om den här, någon form av du var min först svartsjuka lite grann. Men pratar man ut om det så kan man komma förbi det. Det kan också finnas helt andra orsaker. Jag tycker han är en jävla idiot. Ja, men bra, då ska ni inte umgås i samma rum. Så att jag tror att, ställ den frågan till honom, varför beter du dig så här?
Jag tycker det är jättebra det du säger det, för alla de här dilemmorna som jag har varit med om nu, det handlar ju om bristen på kommunikation. De talar inte med varandra om problemen.
Men mycket, det är ofta svårt ju att prata om det.
Ja, men vad är, att göra slut på en gång, det är ju liksom inget alternativ.
Man skriver till oss istället.
Ja, det är bra.
Mm. Det är bra.
Gör det.
Ja. Ja, men det är svårt att snacka om grejer också. Alltså, ibland så ja, det låter så lätt att bara, men ni kan väl tala om det, och så ungefär som att man bara, men varför är du så här? Jo, det är för att jag blir så ledsen av att du är med din nya kille. Så där, det brukar sällan bli. Nej, men så.
Det är inte alltid man kan formulera det.
Nej, men grejen är att eftersom hon har ju redan tagit steget, hon har ju sagt att jag uppskattar inte att du gör det här. Så att de har ju belyst elefanten i rummet. Och jag menar inte att hon kommer få det här svulstiga svaret, utan om hon bara, men varför gör det här? Det kommer nog ge utrymme för eftertanke, tror jag.
Jag tror han säger då, men vad gör jag? Jag gör ingenting. Jag är bara trevlig mot en kille.
Ja, fast det har man ju redan gått igenom. Hon har ju sagt, du är otrevlig. Ja, gör inte
men,
det här.
Ja.
Hörrni, jag tror att Emilia har fått de tankarna hon behöver för att ta sig vidare.
Jag tror det.
Men har hon inte fått ett vettigt svar?
Jag tror det.
Mig i alla fall.
Ja, men okej då. Du ska alltid vara bäst.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Peter. Jag har varit typ med min flickvän i cirka 5 månader. Hon är underbar, allt är jättebra. Hon fyller år om några veckor och jag har i hemlighet kontaktat hennes tjejgäng för att överraska min flickvän med en middag på en fin restaurang. De är 8 tjejer som umgås mycket. Jag har träffat dem några gånger men känner dem inte så bra. Nu har det slagit mig att i deras sällskap är det en oskriven regel att pojkvänner brukar betala för tjejerna. Jag och min flickvän delar alltid på notan, men hennes kompisar kommer att förvänta sig att jag ska betala för allihop. Jag har verkligen inte råd att betala en middag för allihop på en sån fin restaurang, men jag vill inte bli sedd som den där snåla killen heller. Vad ska jag göra? Borde jag ljuga ihop något och ställa in middagen? Hälsa signaturen McDonald's Forever.
Vad är för konstiga regler?
Det där sista lade jag till. Vad säger ni?
Nej.
Vad är det
för konstiga regler?
Ja, alltså, okej, pojkvännerna betalar, men det betyder inte att så här, valfri pojkvän ska betala för alla. Du får väl, om de har den regeln, då får väl deras pojkvänner då, som inte är där, betala för deras närvaro. Om det är regeln, han ska ju inte pynta för dem. Däremot ska han förstås pynta för sin flickvän.
Ja, men det är väl självklart. Ja, men det är väl inte hans bekymmer.
Nej, men alltså, det här låter som att det är en gemensam present. Han har rådat ihop det här, men presenten kommer från dem allihopa ju. Och då är ju presenten deras närvaro. kvar och middagen, och då betalar väl var och en för sig.
Mm. Tror du inte att den här tjejgängen testar honom lite? De har bara varit ihop i 5 månader. Så här, vi kör det här med honom, men vi säger att vi har den här regeln.
Det funkar ju med den förra. Han,
ja, precis. Praktika,
ja, jag tror det,
här,
det.
Du tror det, för det här är ju någon slags oro hos honom. Han har inte kollat upp det här direkt med dem väl, va?
Nej, hur har han fått reda på det?
De har en tradition, har han
låtit sig på. Nej, men vilken töntig tradition på något vis. Nej, men alltså, det är ju ganska självskrivet, tycker jag. Det är som
ska kvinnor
säger,
inte kunna betala för sig själv?
Ja, och som Henrik säger, vadå? Det här är en gemensam present från de alla till henne. Då får de dela på det, bara splitta på det. Och om de tjejerna vägrar betala, då får väl deras pojkvänner betala, då, om det är regeln.
Eller bjuder ett annat tjejgäng. Hitta några andra, liksom.
Men vad det, tycker det för... jag tycker det var en bra regel där, att alla pojkvänner betalar alltid.
Som tjejen går på krogen så bara, eller bara haffan pojkvän som tar med
utan. Är du pojkvän? Du betalar.
Är du pojkvän? Ja, 300 000 blir det.
Ja.
Ja, det kostar idag, vet du.
Ja, det är inte lätt. Nej. Alltså. Nej, men jag tror att det är ett test.
Men vad är det där för tjej? Du tror att det är ett test?
Ja,
alltså?
Det är ett tjejtest.
Ja. Ja, men sen vet man ju inte vad det här är för gäng. Alltså, om det här är värsta bratsgänget och den här snubben som skriver bara är värsta mångmiljardären, då kan han väl casha upp, kan man tycka. Men jag tror inte det. Jag får en känsla av att det inte är så.
Men det spelar väl ingen roll om man är med mångmiljardär egentligen. Det är väl en princip det här. Va? Om man äter så man betalar man för sig själv.
Ja, fast så behöver det ju nödvändigtvis inte alls vara.
Nej, behöver inte. Men då ska man väl ändå bli bjuden. Man ska väl inte kräva att någon annan ska betala hans egen nota.
Nej,
fast de har ju inte krävt.
Nej.
Det är han som...
En oskriven regel att pojkvännen brukar betala för tjejerna.
Men han ska inte vara med på den här middagen. Alltså.
Det har han säkert inte råd med.
Precis.
Han får bry på sin egen närvaro. Nej.
Jaha, jag tänkte att han skulle vara med, men det är klart.
Det är klart han ska vara. Det vet jag inte, men han kan inte bara pynta eller. Nej, men han ska inte vara med kanske.
Älskling, min present till dig är att vi inte ses. Det känns märkligt.
Aha, han ska vara med och sen tjej.
Nej, det blir också konstigt.
Men jag ber dig att ta reda på det här innan du går in på den där restaurangen, så du inte står där och diskar på slutet. Nej. För att du inte har råd.
Han har skrivit att du har slagit mig att det är deras älskar, det hon skriver i regel. Så han borde väl ta reda på att det verkligen är så.
Mm. Men alltså, skit i den där regeln. Sätt din egen regel. Det är han som är med och arrangerar det här.
Exakt.
Ja.
Mm. Det är dina regler som gäller, Peter.
Ja, det är det.
Så är det.
Sätt ner foten.
Tack, panelen. Down Under, Men at Work i Mix Megapol i programmet Dilemma. Jag ser tårar framför mig. Det beror på att programmet börjar gå mot sitt slut. Hörrni. Det har varit högt och lågt idag och vi har löst ganska många problem. Mm.
Ja, gett väldigt bra råd.
Ja, du vill ge dig själv lite berömmet.
Jag tycker det.
Ja. Slå dig själv för bröstet.
Jag skulle ha följt alla mina råd.
Josefin, hade du också följt alla dina råd? Du har varit ganska offensiv idag.
Ja, nej, men jag känner att jag har tagit saker och ting på allvar idag. Mm. Det har varit en allvarlig dag. Det är ju mors dag. Allvarlig dag.
Du har gett dig själv lite utrymme.
Ja, minst sagt.
Mm, det är bra. Henrik, tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, men tack.
Varför går du? Ja, förlåt, men jag ska naturligtvis fråga hur du upplevt det. Har det varit bra för dig?
Ja, omtumlande.
Tumlande.
Ja. Jag tror att jag ska skriva in till radioprogram och ta ut min upplevelse.
Jag sitter i en panel och de två andra är idioter. Vad ska jag göra?
Hörde ni, tack för att ni kom hit idag. Det har varit jättekul att ha här på Mors dag. Och vill du där hemma lyssna på programmet igen, så gör du det på radioplay.se/mixmegapol och så klickar du på Dilemma. Och vi är tillbaka såklart nästa lördag och nästa söndag. Tiden är 8:00. Ha en underbar sista maj idag.
Du är med.
Hej då.
Och alla lyssnare också.
Ja. Hej då.
Hej.